Hoppa hoppa med antike. Chacarone spisekråka sjöng min dotter när hon var liten och inte förstod vad de sjöng i den här låten. Jag vet fortfarande inte hur texten går egentligen. Det är fritt fram för spekulationer där för er som lyssnar. Vi sänder P4 Extra. Vi ska bland annat prata om hur man lyckas på loppisen. Och så ska vi få lite inblickar i Stockholm Marathon. Nu ska vi lämna över till Ekot med Angela Wiese Edler.
Regeringens utredare vill stryka formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer ur läroplanen. Det har väckt kritik bland experter och intresseorganisationer som tycker att sexualundervisningen prioriteras ner. RFSU:s förbundsordförande Lina Fredén är orolig för vad förändringen kan innebära.
Det är ju en tydlig tillbakagång när det kommer till prioriteringen av sexualundervisningen i skolan. Och eleverna kan bli lämnade ensamma med sina frågor.
För 3 år sedan lade man till formuleringar i läroplanen om sexualitet, samtycke och relationer. Alla lärare fick ansvar att prata om sexualitetsfrågor och ett särskilt ansvar fick rektorn. Men i förslaget som regeringens utredare tagit fram föreslås nu att formuleringarna stryks. Något som skulle leda till att ämnet fortsatt ingår i enskilda kursplaner, men det skulle inte vara en del av skolans övergripande uppdrag. Det är Lina Fridén kritisk till.
Det som är viktigt är ju att alla vuxna i skolmiljön är rustade att kunna ta samtal om sexualitet, relationer, kropp och identitet.
Jämställdhetsminister Nina Larsson tror däremot att sexualundervisningen blir bättre och mer jämlik om den endast ingår i enskilda ämnen. Eftersom ämnesundervisningen samtidigt föreslås bli mer konkret.
Om man tydligt kan få in sexualundervisningen i de olika kursplanerna som blir aktuella så kommer det bli tydligt vilka lärare och vilka ämnen som det här ansvarsområdet faller under. Detta kommer att stärka sexualundervisningen framåt och öka kvaliteten inom det.
Reporter Elsa Ivarsson. I Nigeria stiger dödssiffran efter översvämningarna tidigare i veckan. Över 150 människor har omkommit enligt en talesperson för landets nationella beredskapsmyndighet som säger att siffran befaras stiga ytterligare. Över 3000 människor har tvingats lämna sina hem. Ryssland säger att man intagit 2 byar i östra Ukraina, en i Donetsk och en i Sumy-regionen, det rapporterar flera nyhetsbyråer. Samtidigt har ukrainska myndigheter i Sumy beordrat att invånare i 11 byar ska evakueras till följd av beskjutning och att Ukraina befarar en rysk offensiv där. Pappors andel av föräldrapenning och vård av barn minskade lite förra året i den mätning som den fackliga organisationen TCO gör varje år. Under 2024 tog kvinnor 68,3% av dagarna, männen tog 31,7%. TCOs ordförande Therese Svanström säger att det är en oroande fingervisning om att det inte längre går åt rätt håll. I ett längre tidsperspektiv har dock männens andel ökat. Så ett tips, fler av Ekots nyhetssändningar finns i vår app Sveriges Radio Play. Klicka på ikonen Sök i den nedre menyn och sen på fliken Senaste nyhetssändningar.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
Våra teman här den närmaste timmen, det är idrott, det är gastronomi och det är loppisar. För idag är det Stockholm Marathon, ni får en rapport eller 2 därifrån. Det blir fotbollsfeber och då pratar jag inte bara om att Snoka möter Gais i Allsvenskan utan det är ju kvällens Champions League-final, Paris Saint-Germain mot Inter. Och så ska vi tipsa lite grann om hur du gör bra loppisfynd. Dessutom ska vi prata med stjärnkrögaren Björn Franzén, stjärna i trippel bemärkelse. 3x3 faktiskt. Han är ensam i världen om att ha 3 trestjärniga krogar, nämligen. Där har ni det! Nu kör vi vidare, eller hur? Lonely in this crowd I sit alone. Oh. One more drink away from heading home. Oh. Oh, oh, I could feel the night. Slipping by, oh, away from me. And oh, she caught my eye through the light. Then she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you too. Tonight, maybe we could go dance, get up.
på for fint. She said this life is forever one song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance to the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We can dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart. Oh, and oh, I can feel the night slipping by. To meet you tonight, maybe we could go dance, get up off our feet. She said this life ain't forever, one song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night.
Nice to meet you med Miles Smith blir första låten nu när klockan har passerat 2 med några minuter. Ja, det är, vi kallar ju det här för vår andra timme. För er är det ju bara ett evigt härligt flöde utav radio, naturligtvis från P4 Extra. Nu ska vi till Stockholm, 42 kilometers asfaltslöpning med start och mål på Östermalm. För 2 timmar sedan ungefär så gick ju startskottet för Stockholm Marathon. 23 618 löpare anmälda. Fler än någonsin tidigare. Hur många som till slut kommer att ta sig i mål, det återstår ju att se. Vi har med oss Karin Wallén, reporter P4 Stockholm, någonstans i denna folkfest. Hallå, Karin.
Hallå, hallå.
Var är du?
Jag befinner mig på Djurgårdsbron där löparna nu är på väg från att ha sprungit runt här på det gröna sköna Djurgården och ut på Strandvägen.
Ja.
Och, ja.
Mitt i smeten.
Det är ungefär... Ja, och ungefär halvvägs skulle jag säga. Nu har de sprungit ett Göteborgsvarvet kan man säga. Nu har de sprungit en halvbara.
Ja, precis. Och där på Strandvägen brukar det kunna vara trafikstockning även i normala fall. Men nu är det löpare som gäller. Vad är nytt med årets upplaga av Stockholm Marathon?
Alltså det som är nytt i år skulle man kunna säga är väl mera trender som går. Det är så att det är ovanligt många tjejer som springer.
Mm.
Vilket man tror beror på lite olika trender på sociala medier också. Att det är, jag ser också en del unga tjejer som springer här nu. Jag vet inte om det är för att jag har de ögonen på mig, men det stämmer. De som kommer nu, de springer på ungefär 4 timmar skulle jag tro.
Ja.
Och det är flera unga tjejer, men det är också rekordmånga britter som springer.
Jaha.
Det brukar vara Finland som är liksom största landet efter Sverige.
Ja.
Finlands färjorna brukar ju vara fulla av maratonlöpare. Och det är de säkert fortfarande. Men nu har alltså britterna kommit och slagit Finland i flest antal efter svenskarna. Mm. Det är ungefär en tredjedel av alla deltagare är ju från utlandet.
Ja,
ungefär 1200 britter då i år.
Ja, intressant. Blir du löpsugen själv?
Ja, lite faktiskt. För att i år, det ser ändå rätt trevligt ut. Vädret känns ju... Ja, jag skulle nog tro att det är ganska optimalt. Det är lite blåsigt där jag står just nu. Men jag tror inte de har någonting emot lite fläkt. Det är väl kanske... Alltså, enligt prognosen skulle det ju vara upp till 19 grader
ja.
I år. Och förra året var det ju 10 grader mer. Då var det ju väldigt varmt. Det var ju 30 grader ungefär.
Ja.
Så att det är andra förhållanden.
Och då är det jobbigt att springa maraton när det är 30 grader. Då måste man tänka på vätskestationen och alltihopa. Har arrangörerna gjort någonting för att säkerställa att det inte blir några folk som får för lite vatten till exempel?
Det har det förstås varit snack om i år, och det som saknades förra året var ju dels vatten, för att de hade väl underdimensionerat det lite med tanke på hur varmt det blev, men också muggar. Så att nu har man säkrat upp med muggar, för att det som hände var ju att löparna använde muggarna för att hälla vatten över sig för att duscha sig längs vägen. Och därför har man safeat upp med extra mycket muggar och dessutom gjort om lite så att det finns en dusch innan vätskestationen, så att man liksom blir duschad och inte behöver använda de här muggarna till att duscha sig med.
Ja. Vi ska kanske prata lite mer om det rent idrottsliga prestationsmässiga när vi återkommer så småningom med dig, Karin Wallén, på plats på Stockholm Marathon, mitt i ett härligt löparkaos i bra löpväder, har jag förstått. På återhörande.
Det säger vi.
While You Got Me, en ny låt med Jill Johnson här i P4 Extra.
Fråga Agnes Wold, en podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Jag tycker det här är så obehagligt varje gång vi pratar om något som är obotligt. Det finns inget känt botemedel. Det innebär ju att det är rökt om man får det.
Hela livet är ju sånt.
Du är mer krass.
krass vet jag inte. Det är väl lite sorgligt, men det är ju livets villkor.
Fråga Agnes Wold hittar du numera endast i Sveriges Radio Play.
Och Christina Aguilera med Moves Like Jagger. I P4 Extra ska vi nu prata om sommarens loppisar, för det är ju loppissäsong och det finns chans till osannolika fynd ibland, kanske perfekta pinnstolar, en saknad assiett från mormors servis eller en designklassiker till rena vrakpriset. Frågan är, hur är det egentligen att göra ett riktigt kap? Är det knepigt eller är det lätt? Vi har loppisentusiasten Gustav Broström med oss i P4 Extra nu. Hej!
Tjena, tjena!
Hur många loppisar avverkar du under en högsäsong?
Under en högsäsong avverkar jag väl minst 2 i veckan. Aha. Och jag kickstartade säsongen idag med att gå upp 05 och ta mig hela vägen till Malmköping för att gå på loppis.
Ja, där ser man. Man måste vara lite grann galen för att åka runt på loppisar.
Absolut. Trägen vinner och galen vinner.
Måste man vara galen för att kunna göra bra fynd då? Vad krävs innan man ger sig iväg på en loppmarknad?
Ja, alltså göra bra fynd, det beror på hur man definierar fynd. Ja. Vanligtvis så brukar jag säga att det handlar om att man fyller ett behov. Att det kanske är att man saknar en särskild assiett eller att man behöver fler ljus eller en liten duk. Men om man pratar om de här monetära fynden som folk alltid drömmer om, då måste man nog vara galen och sitta hemma och slå i böcker på fritiden.
Mm. Och det gör inte du?
Det gör jag absolut. Det är högar av böcker om olika porslinstillverkare och tenntillverkare hemma.
Ja, men det gäller ju att hålla ögonen öppna efter saker. Om man har lite kunskaper så gäller det att ha blicken med sig, gissar jag.
Exakt, och kunskap och intresse framförallt.
Mm. Finns det något du skulle rekommendera att man aldrig egentligen behöver köpa nyproducerat som man alltid kan hitta på loppis?
Det mesta vill jag påstå att man kan köpa på loppis. Mm. Det som jag brukar undvika, om man vänder på frågan, det är väl kanske underkläder och glödlampor brukar jag tycka är lite läskigt. Och kanske viss elektronik. Men annars så är det fritt fram. Och framförallt så tycker jag att man ska välja glädjen och se möjligheterna med loppis. Att man kan köpa alla julklappar och födelsedagspresenter och sånt.
Ja. Gamla soffor tittar jag efter ibland, men jag drar öronen åt mig ibland, för jag tänker man vet aldrig vilka kvalster som finns i dem där.
Ja, alltså, det är väl där de tvistade lärde, men i Sverige så har vi inte så mycket ta i trä, vägglöst och sånt, så ofta så brukar man kunna bara dammsuga med sån möbeldammsugare och sen så kan den leva ett liv till.
Ja, men jag får nog erkänna att min första lägenhet i livet, min egna lägenhet, den möblerade jag mycket med loppisfynd. Så att det går jättebra. Hur får man syn på dolda fynd som de flesta andra missar?
Ja, där tycker jag att man ska... Det handlar också om intresse och att man ska utveckla någon slags kunnande. Och framförallt brukar det handla om någon slags handlag och en känsla för kvalitet. Mm. Ofta så brukar, om man ska hårdra det, så är ju kvalitet oftast väldigt tungt eller väldigt, väldigt lätt. Så man tänker att det är riktigt fina vinglas i kristall och sånt, det kan vara väldigt, väldigt lätt.
Ja.
Eller bronsskålar eller sånt, då finns det mer tyngd i. Så det kan vara hur långt ett snöre, men om... Jättetungt eller jättelätt?
Ja, men en gjutjärnsgryta, den ska vara tung, tycker jag.
Exakt.
Ja, så det finns lite grundregler att utgå ifrån. Sen finns det ju saker nytillverkad vintage, skulle jag på säga, eller saker som är gjorda i retrostil, och så finns det äkta vara. Hur skiljer man på dem där?
Ja, och det är en bra fråga. Ofta så brukar man tänka att det är patinan som avgör om någonting har ålder. Mm. Men sånt går ju också att fuska med idag. Men det som brukar vara en avgörande faktor är att nytillverkade föremål med patina har ofta patina på fel ställen.
Aha.
Om man tänker på gamla allmogeskåp så är de ofta slitna liksom, runt handtaget. Och om man köper ett shabby chic-skåp så är det oftast jämnt slitet runt hela. Så det kan man tänka.
Ja, så ska det flaga, då ska det flaga på rätt sätt.
Exakt.
Ja, det finns många grejer att tänka på det. Mm-mm. Men vad är det för trender i loppisvärlden just nu då?
Ja, loppisvärlden går ju ganska mycket jämsides den kommersiella nytillverkade världen. Och där börjar vi se ett skifte ifrån det här ljusa, lätta, skandinaviska med bouclé-soffor och blonda träslag till lite murrigare och lite tyngre saker.
Mm.
Så nu känns det som att just allmoge känns det som att det är på väg tillbaka och att det återtar sin rättmätiga plats inom loppis- och antikvärlden. Och sen jugend. Slingrande blommor och insekter och tunga bronsvaser och så lite mörkt och mystiskt.
Grejer med lite extra allt då kanske.
Exakt. Mm. Fast ändå i dämpade färger.
Ja. Sen kommer vi ju till någonting som är väldigt svårt för oss svenskar. Pruta. Kan man pruta på loppisar? Kan man göra det på ett snyggt sätt?
Det tycker jag absolut man kan. Jag tänker att det hör lite spelet till. Men man skulle vara en medmänniska där också och känna av säljaren.
Mm.
Att behöver inte dra det för långt och göra dem förbannade. Även om en bekant har som motto att alltid lämna försäljare i... Att han vill alltid lämna försäljarna rasande för att han har fått så bra pris. Men det kräver ju också att man har den tryggheten i sig själv, och det har inte riktigt jag. Jag försöker vara lite mer diskret, och det har väl gjort att jag har betalat överpris lite för många gånger, men det är sånt som händer.
Man får ha lite fingertoppskänsla där alltså.
Exakt. Har du och sen ett riktigt bra tips brukar ju vara att plocka ihop flera olika saker. Mm. Att om man går till en säljare så tar man en skål och några bestick och en skärbräda, och så frågar man, vad kostar det här? Istället för att fråga, vad kostar skålen? Vad kostar skärbrädan? Mm. Vad kostar besticken? Då brukar man kunna få lite bättre pris.
Är du till och med så listig att du har en grej som du verkligen vill ha, och så lägger du till några grejer för att få ett bättre totalpris? Liksom.
Säger jag ingenting har jag ingenting sagt. Några hemligheter måste man få ha själv.
Ja, det måste man väl få. Vilket är ditt allra bästa loppisfynd?
Ja, det är väldigt, väldigt svårt att avgöra. Jag köpte en fantastisk liten krans i tenn av Astrid Eriksson som... Det var en liten dekorationskrans som jag fick för en hundralapp. Ja. Som jag sålde för en stor slant på auktion. Aha. Men mitt senaste bästa fynd, det var 4 assietter till vår vardagsservis, som är en helt vanlig restaurang, massproducerad restaurangserie. Ja. Och så hittade jag 4 assietter för 25 kronor.
Ja, ja. Det var bara att slå till.
Ja, och de fynden värderar jag nästan lika högt som de här once in a lifetime-fynden.
Ja, men jag tänkte just att man skulle komma till det. Det där loppisfyndet som du kommer att behålla hela livet oavsett vad folk vill betala dig för det.
De har jag tyvärr redan sålt. Jag trodde att jag skulle hålla fast vid dem. Aha, okay. Men när man har loppat så i så många år som jag, då blir det ganska mycket rotation på grejerna. Mm. Men jag har några julgransprydnader som det måste vara tidigt 1900-tal, som är riktigt, riktigt sköra och som jag knappt vågar hänga upp i granen. Mm. De gör mig inte av med.
Nej. Gustav Broström, loppisentusiast och dessutom programledare för Sveriges Televisions bästa sommarmiddagen med de tipsen. Tack så mycket för att du var med en stund.
Tack.
Shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
oh na nay na na na,
nay na na na,
na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going nay na na na,
nay na na na.
Sue came across as they played that song, I mean, nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
oh na nay na na na.
dancing, so were we dancing. Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Oh, Lord, did we have a ball? Still singing, walking down that hall, that nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Oh, na, nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Na, na, na.
Na, nay, na, na, na. Men vaya con Dios, IP för extra.
Hallå, det här är Susanne Myrdal.
Och det här är Dregen.
Häng med oss på Sweden Rock Festival den 5-7 juni.
Ja, det är festivalhäng, det är artistintervjuer.
Människorna, händelserna, livemusiken.
Allt detta från Sveriges största musikfestival.
P4 Live från Sweden Rock 5-7 juni här i P4.
P4 Live från Sweden Rock i P4 och i Sveriges radios app.
Mamma.
Sara Larsson promenerar i minnenas allé, Memory Lane. Där hade vi den, och nu fotboll. Frankrike mot Italien. Paris Saint-Germain mot Inter. Ikväll klockan 9, dags för fotbollsfest i form av Champions League-finalen. Som alltså spelas i München i år, och i Paris råder febril förväntan inför finalen. Vår reporter Lasse Persson mötte James Chartier, som betecknar detta som den viktigaste matchen någonsin för klubben PSG. Och att PSG nu har gått från att vara ett lag med stjärnspelare till att vara ett mer sammansvetsat lag, säger han. En förändring han ser som avgörande. Ja, ni ska få höra själva. Över till Lasse.
Jag står på en gata i Paris och här är det verkligen spänning i luften. Det har darrat här av varmt väder, en riktig värmebölja, men nu darrar det av helt andra saker. Det har varit 30 grader plus faktiskt i Paris ett par dagar, men nu så darrar det istället av förväntning, av nervositet och ovisshet. Alla pratar om matchen med stort M, Champions League-finalen mellan PSG och Inter i München. Och vi har träffat en fransos här, James Chatelier, och hans svenska flickvän Tindra Hay. Och James, han är född och uppvuxen i Paris och har så länge han kan minnas hejat på PSG. James, what do you think about the big final?
I think it's going to be a very tough game. We wanted to, we wished we had Barcelona because we know who we're fighting against. Inter Milan, we don't know. They're much more technical. The formation is how it's done. Is going to be much more aggressive, which is not PSG's strong suit. So it's going to be a very tough fight.
How important is this game for your club?
It's the most important game of all, more than any country title, any league title. They haven't won this in many years. I will haven't won this at all since the creation of the club. So, so we wish PSG the best, and that's what we hope for the most. It'll be a game changer to have a star there after so much investment from the Qataris, you know, from the rival of Pastore that launched everything. So, is the most important thing.
Ja, nu ska vi säga att nu kommer det ut lite vin och öl. Vi står på en trottoar i Paris och James har precis beställt här. Det händer kanske inte hemma direkt i Stockholm, men här händer det. James, I think PSG is more solid as a team now. Before you had really star players, you still have good quality in your squad, but now it's more like a solid team. What do you think about that?
It's a much more solid team. We've been, you know, the same thing happened with Manchester United when Cristiano Ronaldo came back. And he penalized a bit the team, and he had to leave. And Manchester United was much better afterwards. The same thing, you know. It was Zlatan and with Cavani, and then with Mbappe, Messi, Neymar. It was too many around big stars, and now it's more equal. It's more of a team bond. They play better together. More French players, you know, are more proud of their club, you know, just for the opportunity. So it's a more bond.
How will you follow the game tonight?
We're going to follow, luckily, because of the of a membership at the stadium, we're allowed to watch it at the Parc des Princes, watch it live. They're transferring it on the big screen, so to enjoy with all the fans and live all the emotions live.
Tindra Hay, du lever ju med James, har bott i Paris ett halvår. Du har varit på matcher. Hur är det att titta på PSG?
Det är jättekul. Det är superroligt verkligen. Jag är ju van vid allsvenskan, så att jag är ju en Hammarby-supporter. Och jag skulle säga att det är en annan känsla på planen och utanpå planen. Men som en Hammarby-supporter så måste jag säga att det är bättre drag i Sverige faktiskt när det kommer till
kanske. Är det så?
Ja. Det tycker jag.
Men det är ju bättre fotboll här, men alltså bättre atmosfär hemma, ja, då?
Jo, men det tycker jag, absolut. Fotbollen är jättekul att kolla på här. Men på läktaren är det är roligare i Sverige, måste jag säga.
Men du, hur stor är den här matchen här? För var man än går, man ser tröjor. Det verkar som att det här är jätteviktigt för parisarna.
Ja, absolut. Den är jättestor. Vi pratade om det hela dagen idag på jobbet, så det är en superstor match för dem, och för alla kanske, men speciellt för dem.
Vilka tror du kommer vinna?
Ja, men PSG, såklart.
Och du kommer också vara Parc des Princes och titta?
Ja, absolut. Vi kommer vara där.
Vilken upplevelse.
Ja, det ska bli väldigt kul. En riktig upplevelse faktiskt.
James, what do you think about, because we heard so many rumors, the chief of the police here in Paris, he said that they're going to have 5,400 police officers out on the street. It could be a big party, but it also could turn the other way. What do you think would happen after the game?
I think, you know, the French people are very bitter, you know, when they lose, you know, so it could attract the wrong crowd. But, yeah, you know, the 5,000 policemen, you could say it's not enough. But, you know, it's a good amount to let people enjoy. And even so, even if it's a loss, you know, it's not every year that PSG go to the final. Last time we did it against Bayern Munich, you know, it was still a big celebration afterwards. Just congratulate the team to go as far as they have.
But are you scared that something could happen?
I have always are, you know, when I was younger, as a teenager, you know, it was always, you know, you could always get hit by you know, pepper gas, you know, mustard gas and other things. So you need to be careful and avoid, you know, the little side streets there on the, where the main fan, the main police are, to keep the party controlled and to not stay around too long, you know, have a celebration, be happy for your team.
And then,
you know,
go home.
And then go home.
Okay. But imagine if they win. How will it be on the big street, Champs de Lycée? How will it be down there?
I could tell you there'll be fireworks everywhere, things on fire, the fire on the streets, you know, everyone singing together and shouting together, and bands in the streets. So it's going to be a big, big, big celebration.
Good luck.
Thank you.
Merci beaucoup.
Si. Tack.
Ja, Lasse där i vimlet med två stycken fans, och förväntningar och farhågor handlar det ju väldigt mycket om här när James Chartier och hans flickvän Tindra pratade om den här matchen. Om PSG vinner väntar enorma firanden såklart på Paris gator med fyrverkerier och folksamlingar, men skulle det bli förlust, ja, då var han lite orolig för att bitterhet skulle kunna utlösa lite mera jobbiga händelser på Paris gator, och själv tänkte han väl gå hem. Annars så hade han ju stora förhoppningar på PSG, ett mycket mera stabilt lagbygge nu efter alla stjärnor som passerat revy utan att lyckas ta den där stora titeln, var han inne på. Vi får väl se hur det går. Mycket PSG där, men glöm inte att det är Inter de spelar mot. I know.
E20 mellan Göteborg och Lerum, strax efter Jonsereds motet i riktning mot Lerum. Där är det en bil med släp som har fått något form av problem och står i höger körfält lite illa till. Alltså strax efter Jonsereds motet i riktning mot Lerum.
Taylor Swift, Message in a Bottle, Taylor's version. Ja. Det här är P4 Extra, nu ska vi prata gastronomi. För det finns bara en enda person i hela vida världen som har tre restauranger med tre Michelinstjärnor vardera. Michelinstjärnor, så är det. Stjärnor ska det väl vara i alla fall. Hans namn är hur som helst Björn Franzén och han är med mig nu i P4 Extra. Hallå där!
Hallå.
Du, det här är ju inte klokt. Hur var känslan i magen när du fick din tredje stjärna?
Just när jag fick reda på att jag fick det så var den väldigt bra. Men det var väldigt nervöst precis innan. De lurade mig lite där på själva galan, Guide Michelin. Så att vi trodde att vi hade fått två. Och sen så vände det väldigt snabbt där på 15 sekunder. Så att då var det väldigt bra.
Mm. Det handlar alltså om Franzén i Stockholm, Sen i Singapore och nu även, vad säger man, FZN i Dubai.
Ja. Exakt.
Hur håller du koll på restaurangerna? De ligger ju inte nästgårds liksom.
Nej, vi har ju lyckats sprida ut dem på tre olika kontinenter tyvärr. Men vi är ett stort team som jobbar med alla restauranger, men framförallt mot våra liksom finkrogar då. Så att vi är flera stycken, men det är klart, det blir några resdagar på ett år, så är det ju faktiskt.
Dessutom har du ju flera restauranger, jag tror det är ett tiotal, ytterligare två i Stockholm och så finns det i Bangkok, i London och Marbella. Lagar du själv någon mat nu för tiden, undrar jag?
Ja, alltså jag skapar ju alla rätter som är på alla restauranger runt om i världen. Mm. Så att vi är några stycken som jobbar med det gastronomiska, så att vi gör allting här i Stockholm faktiskt.
Men då är ni liksom i matlabbet?
Precis, i våra testkök. Så att det är där vi tar fram allting och sen så blir det exakta recept och filmer och foto och så skickas de ut runt om i världen och så åker vi runt och kontrollerar att de gör som vi har kommit överens om. Mm.
Hur skulle du beskriva din matfilosofi?
Alltså, det kommer låta konstigt och lite tråkigt, men det ska vara gott. Det ska liksom, förhoppningsvis i varje tugga så ska det med ett Stockholmsuttryck smälla i käften liksom.
Okej, den är fin.
Men det ska inte vara så komplicerat. Det ska bara vara väldigt gott på de bästa råvarorna. Men sen är det klart att det finns oväntade kombinationer där i som man kanske inte tänker på hemma själv. Men annars, det ska vara gott.
Ja, kan det bli lite för knasigt ibland om du förstår vad jag menar?
Ja, jag kan tycka det. Liksom, framförallt på finkrogar där det liksom ska vara lite coolt och ballt och effektsökeri så tycker jag man ibland kan det tappas bort. Att i grund och botten så ska det faktiskt bara vara väldigt, väldigt gott.
Du sa att de lurade dig lite grann där, inspektörerna på Michelin. Känner man på sig när en Michelin-inspektör är på ingång till någon av dina restauranger?
Alltså, de är ju skickliga på att mörka, så att säga. Så att, men det är klart, ibland så kan man ha en känsla att det här kan nog vara en inspektör.
Ja.
Men å andra sidan, det spelar liksom ingen roll, för jag tror att de lurar oss oftare än vi kommer på dem. Så att det är mycket enklare att bara försöka göra det sjukt bra till alla och så blir det vad det blir liksom.
Mm. Men det är inte som i filmen Ratatouille när hela köket drabbas av skräck och förlamning när Anton Ego dyker upp på restaurangen och ska ha lite mat.
Så här, de gånger vi har listat ut att det är en inspektör så är det klart att man kan märka att alla liksom skärper till sig lite liksom. Eller skärper till sig, det blir en extra krydda på det, för att använda gastronomiskt uttryck. Ja. Det blir lite som en VM-final, men å andra sidan, det är ju sjukt roligt.
Nu är du den enda i världen som har tre restauranger med tre Michelin-stjärnor. Jag säger Michelin-stjärnor hela tiden, det är jättesvårt att säga det där. Vad finns det kvar att sikta mot då?
Problemet är ju att de ska ju behållas varje år.
Ja. Är det ångestladdat det där att behålla sin stjärna?
Ja, eller ångestladdat, det är klart, nu kommer den nordiska utlagan här nu 16 juni tror jag, och har du tre stjärnor så är det ju sådär att alla förväntar sig att du ska behålla dem hela tiden, men det där är som att vinna en Oscar för bästa manliga huvudroll varje år. Så att det är klart att det finns en nervositet och nerv i det, därför att skulle man tappa till exempel 3 och gå ner till 2 så är det ju förödande för businessen. Så att, ja, jag ska inte säga att det är ångest, men just där den dagen och dagen innan så är det klart att man tänker på det. Ja. Det ska jag inte ljuga om.
Och det är ju du som skapar all mat, det säger du, och det är du som är den obestridliga basen i köket. Hur är din chefsfilosofi? Är du en Gordon Ramsay eller en Niklas Ekstedt?
Jag vet inte hur Niklas är.
Jag tror han anser sig själv vara lite snällare i sitt ledarskap än vad Gordon Ramsay är. Det var därför jag drog den.
Jag förstår. Nej, det är inga Gordon-fasoner här. Det, i grund och botten är det så här. Ska man liksom leverera bra så ska man ju tycka att det är kul att komma till jobbet. Mm. Fungerar det inte så är det ju mitt fel i slutändan. För att antingen har jag anställt fel person eller så har jag ju tränat dem fel. Så att det är ju aldrig deras fel, det är bara mitt fel. Och har man den filosofin, då blir det ganska enkelt att vara liksom lugn.
Tycker jag låter som en bra grundfilosofi. Jag kan upplysa dig om att jag gjorde en pepparsås igår till min oxfilé som var det godaste jag någonsin har ätit. Den slår du aldrig.
Nej, men du får se om du har tid att komma loss här när du är klar med radio. Mm, så ja. Får du visa några moves i köket.
Jag lovar.
Ja, schysst.
Tack ska du ha. It's a deal. Och lycka till med att behålla stjärnorna.
Stort tack. Hej.
Minns du sommarnätterna för cyklarna, när allt var vi för alltid obrytbart? Jag vände mig och log och du var bakom mig. Jag var så nära dig, ja jag var så nära dig. För en stund så kunde jag vara någon annan, vinden i håret under himlar utan moln. Jag vände mig och tänkte jag är framför dig, men ändå nära dig, ändå nära dig. Mörkret följer mig var jag än går. Varför blir det alltid så? Jag har mitt eget svarta moln. Jag saknar det så. Du var så nära mig. Jag var så nära dig. Röda löp på vägen genom skogarna. Ett sista bad och sen är sommaren slut. Du stod där torka håret med min handduk. Du var så nära mig. Du var så nära mig. Och solen sjönk på dagarna blev kortare. Fingertoppar mot min varma hud. Jag minns det som blixtnedslag i hjärtat. Du var så nära mig. Du var så nära mig. Mörkret följer mig var jag än går. Varför blir det alltid så? Saknade så, du var så nära mig. Jag var så nära dig. Du var så nära mig. Jag var så nära dig.
Anna Ternheim, nära dig. En bit ifrån mig i Stockholm är nu tusentals löpare på gång och ska springa de 42 kilometerna som utgör Stockholm Marathon. Längs banan finns det 17 vätskekontroller och förutom vatten så har arrangörerna också köpt in 400 kilo saltgurka till löparna. Karin Wallén som är reporter på P4 Stockholm står vid ett saltgurkestånd tror jag. Hallå Karin.
Ja men det stämmer, jag står vid det enda saltgurkeståndet längs Stockholm Marathon och saltgurkorna börjar faktiskt att ta slut. Förra året var det ju ungefär ett ton saltgurka. Nu står jag här med Elna Gross med volontär och i år är det liksom betydligt mindre saltgurka. Hur har det varit idag? Har det gått åt mycket?
Ja, alltså det har gått åt väldigt mycket mer än vad det gick förra året.
Jag tror att det beror på att det, jag vet inte riktigt, för det var mycket varmare förra året, så det borde gått åt mer då. Men jag vet inte, folk var väldigt sugna på saltgurka idag.
Men hur var det förra året? För då fanns det ju mycket saltgurka.
Ja, ja men jag, då hade vi som sagt typ ett ton. Och nu har vi betydligt mycket mindre. Men det var som att folk inte ville ha då. Eller det var som att...
Fick ni ta hem gurkan då? Eller vad hände då?
Ja, exakt. Då fick vi ta hem våra egna små plastburkar med gurka som man hade jättemycket. Ända fram till typ... Ja, men till julen kändes det som nästan.
Okej, och det här, jaha, det kanske passar bra på julbordet. Men det är ju liksom inte de här små inlagda gurkorna som man kanske tänker på, utan det är rejäla, stora gurkor som man delar i bitar. Hur äter man de här när man springer förbi?
Alltså, det är ju svårt att springa och tugga samtidigt, så de flesta bara gröper ur köttet med tänderna och sen slänger bort skalet. Vilket är väl, det är väl effektivt att tänka på. Det är ju köttet man vill åt. Det är det som innehåller mest liksom salt och sånt. Så att...
Ja, ni står här och ropar elektrolyter, elektrolyter. Och åtminstone gjorde ni det. För nu är det som sagt de sista små gurkbitarna som delas ut. Och man räfsar upp resterna från marken. Alltså, det har varit lite gurkskal, eller vad man ska kalla det för. Gurkrester på marken. Är det farligt eller?
Ja, alltså det är, jag har sett två personer som har liksom halkat nu. Och det är, man kan ju dra en baksida eller någonting. Jag själv halkade faktiskt när jag skulle springa och fylla på någon gurka. Så det är, de är jäkligt hala. För det, de ligger liksom i vatten hela tiden, så de blir väldigt hala.
Ja, nej men du, vad säger de utländska löparna om det här egentligen?
Alltså, det är lite blandade reaktioner. Vissa tycker det är jättegott, vissa tycker det är vidervärdigt. Ja, alltså... Man hör ju vissa som, man ser vissa som tar en tugga, spottar ut det, lägger på marken och så hör man ew. Och det är mycket så här, oh is this a Swedish tradition? Ja. Som de är väldigt frågvisa.
Det är en Swedish tradition. Så är det på Stockholm Marathon.
Har du fått smaka på någon gurka själv, Karin?
Har jag fått smaka? Nej, alltså jag vågar inte, för nu delas de allra, jag tror inte, nu är det nog slut.
Ja, det är konkurrens,
ja, nu är det slut.
Om konkurrens om gurkorna och där tog det slut. Tack så mycket Karin Wallén, reporter P4 Stockholm. Och resultaten då? Onemus Kiplagat Kiplimo vann på herrsidan. SM-guldet gick till Samuel Russom som tävlar för Hässelby SK. På damsidan vann etiopiskan Chewarge Alene. Och SM-guldvinnare på damsidan blev IF Götas 25-åriga talang Vilma Modig.
Till E20 mellan Partille och Lerum, för där mellan Jonsredbacken och Jerikotunneln i riktning mot Lerum så är det en stillastående bil med släp. på vägen. Så var lite uppmärksamma alltså om du färdas på E20 mellan Partine och Lerum och mer specifikt mellan Jonsredbacken och Jerikotunneln i riktning mot Lerum.
Där blev hon dumpad. Veronica Maggio dumpade mig. Sista låten i P4 Extra idag. Bertil Karlsson rattade fram den. Han är ljudtekniker. Musiken valdes av Maria Ensel, producent, och Karin Forsmark. Och i redaktionen Maja Sell, Anna-Karin Gustafsson och Andrea Jubrik. Och jag är Erik Blix. Hej då!
Och här är Ekot. Lastfartyget Merska som gick på grund väster om Landskrona i förmiddags varnades strax före grundstötningen men girade inte. Marco Svantesson är chef för Sound VTS som övervakar trafiken i Öresund.
Nej, men fartyget då, Merska, kommer sydgående och ta den östra sidan om Ven. Sen så girar de inte styrbord som sig bör när man kommer till det stället där.
Deras system larmade om att Merska inte hade ändrat kurs som hon borde utan istället var på väg mot grundet som finns utmärkt på sjökortet.
Och operatören tar tag i radion och kallar upp fartyget omgående och varna för att fartyget är på väg mot grundvatten och uppmanar den till att gira. Men de hann inte gira tid så de gick ju på den här grundkacken då.
Enligt Marco Svantesson så är det komplext att navigera i Öresund med små marginaler på vissa ställen där det snabbt kan bli grunt. Varje år avvärjer VTS Sound ungefär 20 liknande händelser. Varningen från operatören kom bara en eller två minuter före grundstötningen enligt honom och det är osäkert om olyckan hade kunnat undvikas om Merska hade girat då.
Det är små marginaler och jag vet inte hur fartyget responderar eller hur snabba de är på gira eller sådär så att det .
Kustbevakningen är ombord på Merska nu på lördagen och utreder olyckan. Ingen skadades och det finns inga uppgifter om oljeläckage från fartyget som är flaggat i Panama och som var på väg till Vysotsk i Ryssland utan last.
Reporter var Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Socialminister Jakob Forssmed är kritisk till skillnader mellan kommunernas avgifter och handläggningstider för gårdsförsäljning. Det är inte rimligt för ett arbete som i stor utsträckning är standardiserat, anser Forssmed. Imorgon så blir det formellt tillåtet för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Men i vissa kommuner kan producenter få vänta till hösten på tillstånd medan det i andra kommuner utlovas en snabbare tillståndsprocess. En del tar ut en avgift på 3 000 kronor medan andra närmare 19 000